I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad. Hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör läsningen ur vår Herres Jesu Kristi lidandes historia enligt evangelisten Johannes, den första veckan, Johannes evangeliets 17 kapitel, i psalmboken sidan 1623. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig, och det har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi i passionstiden följa Jesu lidandes väg mot korset via Dolorosa enligt Johannes evangeliet. Och i evangelierna så är det ungefär en tredjedel som handlar om Jesu sista vecka. En tredjedel av all textmassa. Och i Johannes evangeliet så är det ungefär hälften som handlar om Jesu sista vecka. Och kapitel 13 till 19 i Johannes evangeliet, alltså sju kapitel, handlar om bara ett enda dygn, nämligen det dygnet som går från skärtorsdagskvällen och till och med långfredagen. Alltså en tredjedel av Johannes evangeliet handlar om ett enda dygn, och det är det dygnet som vi får följa under passionstiden. Det vill säga, textmassan i sig antyder att det är detta som är det mest centrala i evangeliet. Och innehållet bekräftar naturligtvis detta. Om det hade varit så att Jesus inte hade dött och gjort allt det andra som vi läser om honom, så hade det inte varit speciellt intressant. Det hade glömts bort. Då hade Jesus varit en undergörare och en god person. Men det som detta dygnet talar om, det som Jesus gör genom sitt lidande och sin död, det är det som är fullständigt centralt för vår kristna tro. Därför att det är de här händelserna som förändrar allt för oss människor. Och vi ser det ju naturligtvis i Bibeln på många andra ställen, i enskilda bibelord. Till exempel så skriver Paulus i första Korintherbrevets andra kapitel efter sitt besök i Korint att jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Eller i Romarbrevets tredje kapitel så skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Eller i Efesierbrevets andra kapitel: nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare varit långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Och vi skulle kunna ta en mängd olika bibelverser och fortsätta ett bra tag bara genom att rapa upp allt detta som beskriver att det är det här som är det centrala evangeliet, att Jesus har lidit och dött för vår skull. Och det beskrivs i Guds ord på olika sätt, till exempel att med lite olika formuleringar, att han bar korset. Vi läser om Jesu blod, om hans lidande, om att han har räddat oss till evigt liv, att han har gett oss gemenskap med Gud, att han har gett oss hopp och gett oss kraft. Och allt detta grundas i det som han gör vid detta dygn när han dör för vår skull. Och det är därför som vi inte ska vara så förvånade över att Johannes ägnar 7 av sina 21 kapitel, alltså en tredjedel, bara åt att beskriva det här dygnet. I kapitel 13 i Johannes evangeliet så berättar Johannes om att Jesus har samlat sina lärjungar för måltiden. Och han beskriver att Jesus tvättar lärjungarnas smutsiga fötter. Han beskriver att han till och med tvättar Judas fötter. Måltiden äts och sen så håller Jesus ett långt tal från kapitel 14 som vi kallar för avskedstalet, och det slutar med till och med kapitel 17 i det som i den text som vi har läst idag, som vi också kallar för Jesu överste prästerliga förbön. Så det är avslutningen av Jesu tal som vi läser idag, men den här bönen som Jesus ber här kan man också säga är inledningen på det som Jesus nu ska gå in i. Därför att direkt efter den här bönen så ser vi att Jesus går till Kidrondalen där ju Getsemane ligger. Och detta med bön, samtalet med Gud, det är helt centralt för Jesus i varje nytt skede i hans liv. Vi läste ju om det också i söndagens evangelietext där Jesus precis innan han ska påbörja sin offentliga gärning blev utdriven till öknen, inte av Satan, utan det var anden som drev Jesus ut i öknen. Och skälet var ju inte att han skulle frestas, även om han blev frestad, utan skälet till det var ju att han skulle ha tid tillsammans med Gud. Därför att om vi inte börjar med det, om vi inte börjar med tiden tillsammans med Gud, om vi inte börjar med Gud, så kan vi inte åstadkomma någonting. Detsamma ser vi ju på många andra ställen. Paulus till exempel, efter hans omvändelse, han gick ju inte genast till Jerusalem, utan han var tvungen att vara i öknen i 3 år innan han kunde gå till Jerusalem. Vi ser det hos Elia, vi ser det hos Israels folk och på många andra ställen. Det behöver börja med bön, det behöver börja med gemenskapen, samtalet med Gud. Och det är centralt också för oss. Jesus, han lyfter blicken mot himlen, läser vi i början av evangeliet idag. Och det är precis det som fastan handlar om. Vi människor har oerhört lätt att släppa blicken från himlen. Vi har oerhört lätt att fästa blicken på allt annat, på alla andra. Jesus, han lyfter blicken mot himlen, och det är fantastiskt när Herren hjälper oss att släppa vårt högmod, vår avundsjuka, vår bitterhet och allt det som vi fastnar i när vi sänker vår blick och tittar på alla andra eller tittar på vårt eget liv. Och det är därför som vi behöver om och om igen påminnas om att våra blickar behöver vara fästa på honom, därför att det är därifrån som kraften kommer. Det är därifrån som livet kommer. Det är därifrån som vi får det som vi behöver och inte fastnar i allt det här mänskliga som så mycket driver oss och som påverkar oss negativt hela tiden. Lyft blicken mot himlen som Jesus gör här. Och så ber Jesus: far, stunden har kommit. Och Jesus, han hade ju talat om den här stunden flera gånger. Till exempel i Johannes evangeliets andra kapitel, när de saknar vin, så säger Jesus till Maria, efter att hon talat med honom om detta, att min stund har ännu inte kommit. Och när Jesus firar lövhyddohögtiden i Jerusalem, både i kapitel 7 och kapitel 8 i Johannes evangeliet, när man försöker gripa Jesus, så säger Jesus på nytt: min stund har ännu inte kommit. Men efter Jesu intåg i Jerusalem så kommer det några greker som hade hört talas om Jesus, och så ville de prata med honom. Där säger Jesus att stunden har kommit. Och det bekräftas ju i de ord som Jesus talar här också i bönen. Och Jesus har markerat med de här orden att nu ska det ske som han kom för att göra. Nu har stunden kommit. Och nu på skärtorsdagskvällen så är han alltså då ännu närmare den här stunden. Och det handlar ju om hans lidande och död. Och det här understryker precis det som evangelierna på många sätt är väldigt tydliga med. Nämligen att det som händer med Jesus, hans lidande och död, det är inte resultatet av massa olyckliga omständigheter och tillfälligheter, utan det som sker, det är fullständigt Guds vilja. Det som sker är det som Jesus från början kom för att göra, det som han har vetat att han skulle komma att göra. Det var det som han visste redan när han gjorde sitt första under i Kana, att det var dit han var på väg. Och det är inte bara det att Jesus hade kommit för att lida och dö, utan det var just så som Jesus också skulle bli förhärligad. Förhärliga din son så som sonen har förhärligat dig, ber Jesus. Och där påminner oss om vad Paulus skriver i Filipperbrevets andra kapitel. Där det står att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Genom att Jesus i ett avseende sjönk så djupt som han gjorde, så blev han också upphöjd, förhärligad över allting. Och den väg som Jesus gick, via Dolorosa lidandets väg, den gick han för vår skull. Han gjorde det för att vi skulle bli räddade. Och det är också det yttersta beviset på Guds oändliga kärlek till oss. Och det är precis det som också sammanfattas i Johannes 3:16. Så högt älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Människans fall var så djupt så att det enda sättet som Gud kunde handla på, det var att låta människan dö. Gud kunde inte rädda människan på något annat sätt. Han kunde inte skruva tillbaka tiden. Han kunde inte göra en annan typ av under, utan han var tvungen att dö, därför att det var det enda som var rättfärdigt. Det var det enda som var rätt. Om det hade funnits ett annat sätt att göra det på, så hade Gud varit en otroligt elak fader, en barnaplågare och barnamördare, som hade låtit sin son i onödan dö för vår skull. Men det fanns inget annat sätt att göra det på än att låta människan dö. Och för att det straffet inte skulle läggas på oss så lät han sin enda son Jesus ta det straffet på sig. Han gjorde det frivilligt och han gjorde det för att han älskar oss. Jesus gick lidandets väg för att vi skulle få liv. Och när vi vänder oss till honom, när vi bekänner vår synd, när vi ber om förlåtelse, då får vi del av det goda som Gud gjorde för oss på korset. Vi får förlåtelse och vi får evigt liv. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan var dag växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Psalm 137. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi i evighet ska lovsjunga dig. Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga, o Gud, din församling så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla samhällsgrupper. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta dem som har fallit och visa dem som gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder utan låt oss för Jesu Kristi skull uppleva barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.